Varma, varma hälsningar från Magdalena, min fru, som gärna skulle ha varit med här idag. Det blev tyvärr inte så. Vi fick andra planer. Och det är lite speciellt uppmuntrande för mig att vara här just den här veckan. För den 24 i 8 1996, då kom vi in genom den där dörren. Och då skulle vi bli ett, förenas inför Guds ansikte i äktenskap. Och det har gått 25 år sedan i förra tisdagen, så vi har firat silverbröllop. Och det är nog nästan värt en applåd att man har kommit så långt i livet. Men det var två unga människor som på ett sätt valde att tro på framtiden tillsammans. Vi slog våra påsar ihop. Vi förenades i äktenskap. Och det var den dåvarande pastorn här, Peter Haxell, som var vigselförrättare. Marina Sigfrid sjöng. Och det var lovsång då i vigseln. På den tiden var det väldigt ovanligt. Men det var som ett väckelsemöte. Men vi brann för Herren. Vi hade en stark längtan att få tillsammans tjäna Gud. Och det har vi gjort. Och den elden och glöden som vi bar med oss då, som vi gick ut genom den där dörren med. Så den har brunnit i våra hjärtan. Och det är fantastiskt härligt att få stå här den här veckan nu och få samtidigt personligen lite tänka tillbaka. Fast jag inte är så väldigt nostalgisk av mig. Men så kan det vara. Tack för inbjudan. Och roligt att se era ögon. Det är så där just nu att vi har lite bekymmer att få se allt. Men vi är ju inte i Saudiarabien i alla fall. Där man inte ser något alls. Tänk att predika när alla sitter med en heltäckt burka. Det längtar jag efter. Hoppas att man en dag ska kunna få predika i Irak. Men vi är inte där ännu heller. Eller i Saudiarabien. Men hörni, förra helgen, jag ska börja där, så var jag på min första konferens efter coronatiden. Fysiska livekonferens, och det var nere på Sjömansrum i Ekenäs Hangötrakten. Och det var ingen ungdomskonferens, utan det var en veterankonferens. Och det var alla seniorledare från hela pingströrelsen som har tjänat i olika uppgifter i många, många, många år. Vi drar ihop dem till en speciell konferens var tredje år. Så de får mötas och se sina kollegor som de har kämpat tillsammans med. Där var missionärer, där var församlingsplanterare, där var föreståndare, pastorer, pastorsfruar. Det var allt möjligt, liksom ett sammelsurum av människor med mycket lång erfarenhet. Där hade vi en panel på eftermiddagen. Fyra stycken satt där, och jag räknade ut att deras sammanlagda erfarenhet av att stå i tjänst för Gud var 250 år. Ni vet, det kan vara en... Då talar vi erfarenhet som delas. Och jag satt med de här två dagarna och lyssnade. Och jag tror att det jag fick in av visdom och erfarenhet genom att lyssna på äldre människor, det var som en bibelskola för mig. Det kan hända att man lärde sig mera de här två dagarna än flera månader på en bibelskola. Det var oerhört rikt och det var fantastiskt. Men inte bara det. Vi upplevde också den helige andes närvaro på ett alldeles speciellt sätt. Det är sällan jag har upplevt Guds kraft och Guds smörjelse så påtaglig som när vi satt under en öppen himmel. Redan från första stunden så kände vi att det var någonting speciellt i rummet. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Att du upplever att han är här. Man blir inte så jättesprallig och det blir inte så mycket extra ord. Utan vad som händer är att man fylls av respekt. Guds fruktan kommer in. Och man blir ganska lågmäld, men man känner någonting berör mitt hjärta. Och där hände samling efter samling. Och jag tänkte, vad är det här, Herre? Det här känner jag igen. Det här har jag bett om. Det här längtar jag efter. Men på något sätt, alla dessa äldre vänner och människor, de är fortfarande så fyllda av Guds kraft. De är trötta och de gick ganska knaggligt fram. En del måste ledas. Du vet, när de satt igång och bad och prisade Gud, så öppnade sig himlen. Så man kan vara andligt stark och vital och fylld av Guds smörjelse långt upp i åren. Du kan ha hur mycket energi som helst och kunna springa ett maratonlopp utan att nästan bli trött, men kan vara andligt död. Det är viktigt att vi har liv på insidan. Att vi är bärare av Guds andes närvaro i alla säsonger av livet. Att inte tappa någonting under vägen. För jag vet, jag kom med i Sion. Det här är min hemförsamling. Jag kom med här då jag var tonåring. Jag blev frälst. Och vi kom från ett gäng där i Smesby. Och jag är glad att ha en av mina gamla polare här med på möte idag. Vi har en historia också före Kristus. Men jag blev frälst och fick tag i någonting i mitt liv. Den helige ande rörde vid mig. Jag blev andedöpt väldigt tidigt. Och jag upplevde Guds kallelse. Och vet ni att idag när man har levt med Jesus i, ja, det är över snart 35 år. Inte fullt, men över 30 år har jag verkligen gått stadigt med Herren. Så finns perioder och det finns säsonger då man kan tappa någonting. Man kan bli besviken. Man kan gå igenom tuffa kriser. Livet blir inte alltid som man tänker. Och så tänker man, men vi lämnar och det är någonting liksom lägger vi bakom oss. Kan bli till och med bitter. Jag har många vänner som har tappat så mycket av sin tro under vägen. Vi var många som började, många som var fram till förbön här och upplevde Gud. Idag är det många som lever ett helt annat liv och har lämnat Herren. Jag säger, du ska hålla fast vid din krona. Herren har gett dig någonting. Du ska hålla fast vid det du har. Släpp aldrig taget om den väckelseande som födde dig. Utan sök hela tiden mer av Gud i ditt liv. Sök hela tiden Guds tilltal för nästa period som du går in i. Slappna aldrig in i din iver, utan håll dig brinnande i anden. Det uppmanar Bibeln oss. På den här veterankonferensen så hade vi en parentation. Och ni som har varit med i kyrkan ett tag så vet att det är då vi minns någon som har gått bort. För 2 veckor sedan så dog en pingstpionjär. Hon heter Else Sandell. Föddes i Helsingfors i en ganska välbärgad familj. Då hon kom till tro så tog familjen avstånd från henne nästan mer eller mindre. Hon åkte som evangelist upp till Purmo av alla ställen. Från Helsingfors upp till Purmo. Hon tjänade som evangelist i Närpes. Gud kallade henne. Och sen träffade hon Gunvor Österlund, en annan pionjär som finns fortfarande vid liv idag. Hon var med på konferensen. Gunvor är idag 90 år. Jag har mött henne många gånger under vägens lopp. Hon och Else åkte iväg till Belgien. Jag vet inte vilken decennier vi talar om, men det var länge sedan. Där jobbade de med prostituerade, med människor med missbruksproblem. Var ute på gatan, sökte upp människor. För de brann för Gud. Sen några år senare så kallade Gud Else att åka till Burundi. Det är ett litet land i Afrika. Idag en av världens absolut fattigaste länder. Hon kom dit som en evangelist. Hon var ung, hon hade hela framtiden framför sig. Hon skulle kunna i princip göra vad som helst av sitt liv. Hon hade möjligheter. Men Gud hade rört i henne vid unga år. Så hon åkte ut till missionsfältet. Till det inre av det inre. I det outvecklade Afrika. På den tiden var det en stor bedrift att komma sig ut. Hon grundade en församling uppe i norra Burundi, i Kirundo. Den församling har idag nästan 100 000 medlemmar. En kvinna, en kallelse och en vilja att följa Herren. För mig är det där oerhört stort. På 1932 här i Sion fanns en annan kvinna som satt med och på mötena. Hon hette Frida Pellas. Hon fick för sig att hon skulle ut i Kina. Det här var tidigt, långt före andra världskriget. Sionförsamlingen här sände ut denna kvinna, såg kallelsen i henne. Att hon brann för Jesus och ville göra någonting. La händerna på henne, skicka iväg Frida. Till andra sidan jorden, hon åkte till Mauseriet. Är någon som vet var det finns? Det är inte så många. Det är i Kina, lite norr om Nordkorea. Dit åkte en ensam kvinna från Sion i början av 30-talet. Med en längtan att följa Gud, en längtan att tjäna Herren, att göra en insats för honom. Varför åkte en sån kvinna iväg? Jo, för att den helige ande hade rört vid hennes liv. Någonting brann i henne som inte gick att släcka. Guds kallelse var så påtaglig och så stark. Du vet, jag var pastor här i Sion för några år sedan. En dag så kom en man hit till Sion. Ringde på dörren med ett plakat och sa: jag vill tacka för det som ni har gjort för kyrkan i Kina, i Mauseriet. En kinesisk man. Så vi har någon typ av sån här tavla. Jag tror den finns fortfarande kvar någonstans här. 70 år senare så står en man här. Frukten. Vi har fortfarande ingen aning vad är frukten. Men vi vet idag, det finns, man räknar, det kan vara upp till 130 miljoner kristna i Kina. Utifrån den här kvinnan, vi har ingen aning. Men Frida Pellas insats har gjort att många människor har gått från död till liv. Fått tag i Guds kallelse. Frälsningen genom Jesus Kristus. Hörrni, jag tänker en sån här kväll kan också vara en otroligt viktig kväll för dig och för mig. Jag tror att varje möte är så betydelsefull. För Gud vill tala, Gud vill kalla, Gud vill beröra. Du sitter inte här av en slump idag. Utan den här kvällen kan också bli en injektion in i ditt liv som du kommer att få. Kanske göra upp med Gud med vissa saker, men också ge ett löfte åt Herren. Om vad han kan göra i ditt liv. Vad du vill göra för honom. Vi ska läsa ett bibelord från Saltaren 145. Det står så här: ett släkte eller en generation prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Jag hoppas att det kommer generationer efter dig som också kan säga att ditt liv hade ett vittnesbörd om Kristus. Det är det vi önskar om våra liv. Det är det jag önskar med mitt liv. Att ett släkte också ska kunna säga om mitt liv. Att han ville tjäna Gud. Inte går det alltid så bra. Men viljan fanns där. Vi ger inte upp. Utan det här vi håller på med. Det är en generationsväxling. Ibland springer någon en sträcka, så blir man trött och så ger man över stafettpinnen, så tar nästa generation vid. Nästa löpare, nästa person. Men vi kommer aldrig att ge upp att föra evangeliet till jordens ändar. Vi kommer aldrig att ge upp kallelsen att befolka himlen med nyfrälsta själar. Det är därför vi andas, lever och är till. För att vi har ett uppdrag att föra människor från död till liv. Du kanske finns med också i vår gudstjänst som inte äger Guds liv inom dig. Men då är du på rätt ställe, för att idag kan du få ta emot också frälsning genom Jesus Kristus. Hebreerbrevet 13, jag vill läsa det också. När jag berättar om dessa pionjärer, våra veteraner, seniorer, med all respekt för deras livsinsats. Bibeln säger, tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. Och så kommer det här klassiska ordet. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Men jag älskar också versen innan. Tänk på era ledare. Ta efter deras tro. Du behöver ha någon som du tar följe på. Du behöver ha någon som du ser upp till. Någon som du kan koppla ihop med. Som på ett sätt kan hjälpa dig vidare. Och det är mitt budskap här ikväll. Det här var en ganska lång introduktion. Men vi ska gå in i en text från första Samuels boken. Och vi ska gå till början av 1000-talet före Kristus. Vi gör en liten tidsresa. Vi kommer in i en berättelse i första Samuels boken där det fanns en man som hette Elkana. Alla säger Elkana. Ja. Han hade två fruar. Jag tycker det räcker bra med en. Men hans ena fru hette Peninna och den andra hette Hanna. Och Peninna hade flera barn. Men Hanna var barnlös och kände oerhörd smärta över sin barnlöshet. På den tiden var det inte lätt och enkelt. Hanna blev också retad och föraktad för sin barnlöshet. Till och med av Peninna som var den andra frun. Och en dag när Hanna var i nöd så utgöt hon sitt hjärta inför Gud i templet. Och så gav hon ett löfte till Herren. Och det ska vi läsa här i vers 11. Herren Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och komma ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son. Då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rak kniv ska röra hans huvud. Nåväl, Gud hörde Hannas bön. Gud svarar på bön och det gör han. Vi har bett för bönämnen här idag. Gud svarar på bön. För du vet, i första ögonblick då du vänder dig till Herren så hör han det. Han sänder genast bönesvar. Men någonstans under vägen så trasslar det till sig. För vi har en kamp i andevärlden. Och där gäller det att vara uthållig. Att strida den goda striden. Att inte ge upp. För när tiden är inne så kommer du och jag att få svar. Hanna fick en son och hon gav honom namnet Samuel. Det betyder någonting att Gud hör bön. Och hon ammade honom. Och Bibeln säger så här att när han var avvant. Jag tänker kanske när han har slutat ha blöjor på sig. Om de hade blöjor på den tiden. Då var det dags för Hanna att ge tillbaka Samuel till Gud, precis som hon hade lovat. Så hon gick med sin son, ingen aning vilken ålder han var, men hon gav honom tillbaka till Herren. Och han bodde där i templet med en äldre präst som hette Eli, som gjorde tjänst. Eli var profet, gjorde tjänst i templet. Och där i templet så fick Samuel växa upp tillsammans med Eli. Hanna fick senare också nåden att föda 3 söner och 2 döttrar. Låt mig säga någonting kort om Eli, för han är en av huvudpersonerna i dagens text. Eli hade inte heller något lätt liv. Han hade varit präst i många år, gjorde tjänst inför Herren. Och ni vet, i Gamla testamentet så var det ju prästen, kungen och profeten som var medlare mellan Gud och folket, som talade av Guds vägnar. Men Eli, han hade flera söner som också var präster. Vad säger Bibeln? Jo, de var ogudaktiga. De ville inte höra på Herrens röst, utan de gick sin egen väg. Och det här smärtade Eli. Han såg att hans egna söner drog in orenhet in i templet. Hans egna söner drog vanära över sin egen pappa genom att äta av alla offergåvorna som kom in till templet. De levde i utsvävningar, i orenhet. Och det här var tungt för Eli. Och jag har också en hälsning till dig. Fortsätt att be. Det är inte alltid så att barnen gör som föräldrarna vill. Det är inte alltid som man tycker att barnen gör de beslut som man själv skulle göra. Men man kan alltid be. Hanna bad och Gud hörde henne. Hon fick sin Samuel. Och nu ska vi gå in i texten här. Första Samuelsboken kapitel 3, och jag läser från vers 1. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt och profetsyner var inte vanliga. Låt mig bara ta en parentes och en paus där. Med andra ord, tiden som de levde i så var en andlig torrtid. Det var inte mycket som hände. Inga profetröster hördes. Det var ingen väckelseande som jag föddes in i här i församlingen. Där folk bad och prisade Gud och längtade efter Herren. Utan det var en torr tid. Herrens ord var sällsynt. Till och med in i templet så bedrev man orenhet. Det som skulle vara heligt hade blivit orent. Det som skulle bära liv, så hade inget liv i sig. Och jag tycker på ett sätt att den här tiden påminner en del om också vår tid. Det finns stora utmaningar i vår tid. Mycket är jättebra, men den andliga situationen är ganska alarmerande. Det är inte många kyrkor som växer, det är inte mycket missionärer vi sänder ut. Det är inte många som får syner och har drömmar och överlåter sitt liv till Gud. Det är ganska mycket likgiltighet, om jag får säga det själv. Och det här berör mig, jag tror att det berör dig. När du ser dig omkring, när jag ser på Finlands kristenhet idag, det är inte så mycket tårar över att människor går evigt förlorade. Det är inte så mycket pengar som satsas för mission. Vi har en psykisk ohälsa som växer sig allt starkare i vårt land. Och vi har inte så mycket att ge. Det är liksom, utseende är ganska förtorkat. Så Gud behöver komma på nytt över Finland. Gud behöver komma över ditt och mitt liv på nytt. Vi behöver få drabbas av glöd och eld. Vi behöver få en ny kallelse och en ny tändning in i hela vår kristna värld. Samhället behöver det. Nu ska vi fortsätta. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Tyder på en ganska hög ålder, inte sant? Men Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sa, här är jag, du ropar på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och han gick och lade sig. Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, min son. Gå och lägg dig igen. Samuel kände inte Herren än, och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp, gick till Eli och sa: här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel: gå och lägg dig. Och om han ropar igen, så säg: tala, Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Många av er har hört den här berättelsen förr. För någon är den kanske helt ny. Men den är vacker. Vi har två generationer. Vi har den gamla Eli med skumma ögon, men hans lampa hade inte slocknat. Så har vi unge Samuel som inte kände Herrens röst ännu. Och så pågår ett tilltal ifrån himlen. Ett rop ifrån den eviga världen in i den här unga killens liv. Och han uppfattar inte att det var Gud. Och det är det här jag känner i mitt hjärta. Jag har burit en nöd en längre tid. Jag har haft det här budskapet inom mig. Gud kallar på en ung generation idag. Men det är inte alla som hör och förstår att det är Gud. Det är inte alla som förstår att det är Herren som manar. Att det är Guds röst man upplever. Vi kan läsa vidare. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Och Samuel svarade: tala, Herre, din tjänare hör. Då sa Herren till Samuel: se, jag kommer att göra något i Israel som ska ringa i båda öronen på var och en som hör det. Vet jag, älskar det här: tala, Herre, din tjänare hör. Det är ett ödmjukt liksom anslag. Det är inte: tjena, Herre, din talare hör. Det är så viktigt att det etableras en gudsfruktan i ditt och mitt liv. Så att när Gud talar, så vet du att nu är det han. Och jag ser ju, jag följer med sociala medier. Folk som lägger ut texter att Gud har talat nästan varje dag. Jag vill säga så här: om Gud talar till dig varje dag, så är det knappast Gud som har talat. Han behöver inte tala så jätteofta till dig om allt möjligt. Men du behöver veta när han har talat. Du behöver veta vad han har sagt åt dig. Jag har några starka tilltal in i mitt liv som jag fortfarande går i riktning på. Men jag behöver inte varenda dag en uppmuntran för att hållas igång. Utan när Gud har kallat dig, när Gud har talat någonting in i ditt liv, då vet du det. Då har du det i dig och då känner du att du är beredd att göra långt mycket mer än vad du skulle borde för att uppfylla det. För du vet att det här är Guds tilltal till dig. Det är en röst från himlen. Det är inte vem som helst, utan det är Gud. Jag tror att vi behöver på nytt få en ny gudsfruktan in i våra liv. Där vi säger: tala, Herre, din tjänare eller din tjänarinna hör. Så att vi tar Gud på allvar när han knackar på vår dörr, att inte vi förhärdar våra hjärtan. Gud kallar på Samuel mitt i natten, börjar störa honom. Och kanske det är så att Gud har börjat knacka på våra dörrar på nätterna, det vill säga upptagna på dagarna. Och att stirra in i skärmar. Vi lever i en tid där vi har mera information på en dag än vad någon generation tidigare har haft under hela mänsklighetens historia. Vi bombarderas av budskap. Och det är så viktigt att du har någonstans en silent place, en stilla vrå där du kan lyssna in Guds röst. Att du inte bara låter bruset från hela omvärlden så fördunkla ditt hörande så du inte hör vad Gud säger. För Gud talar. Han gör inte via någon på Facebook som varenda dag är där och håller på. Han gör inte lättvindigt, utan han talar till dig enskilt. Och det som den här berättelsen med Eli och Samuel är så stark på, det är det att du behöver också någon som kan vägleda dig i Guds tilltal. Utan Eli skulle kanske inte Samuel ha blivit den profet som han blev. Utan att Eli var där och bekräftade honom i rätt ögonblick så skulle inte Samuel ha kommit rätt. Och det här är också en oerhört viktig signal. De här olika generationerna behövs när Gud gör någonting i sin församling. Den äldre generationens erfarenhet och vishet behövs ibland för att ge riktning åt en yngre, oerfaren generation. Annars kan en blind leda en blind. Och jag tänker mig att sök en Eli i ditt liv. Se till att ha nära vänner omkring dig som kan tala in i dig, in i ditt liv när du är i en sån situation att du har en besökelsetid. Eli var viktig för Samuel. Kanske också Samuel var viktig för Eli. Men Eli förstod att nu är det Gud som talar. Och det där tror jag är ett tilltal just nu. Rakt in i din och min situation. För Herren kommer att lyfta. Herren kommer att lyfta. Utgjuta sin ande på nytt. På ett nytt sätt. Jag har haft en sån känsla inom mig ett längre tag. Att vi går en andeutgjutelse till mötes. Vi behöver det. Vi behöver en helt ny vårflod som bara sköljer in i våra församlingar, in i våra familjer, in i våra egna liv. Som bara sköljer också bort bråte. En ny helighetsväckelse där vi börjar längta efter renhet. Börjar längta efter att leva helt och rent för Gud. Det är mycket kompromiss idag i Guds församling. Många som haltar på båda vägarna. Man är på gudstjänst på söndag och prisar Gud. Sen lever man ett dubbelliv däremellan. Ingen bekännelse. Man är nästan rädd för att bekänna att man är kristen. Bibeln säger så tydligt att det ska finnas en skillnad mellan den orättfärdige och den rättfärdige. Det behöver finnas ett vittnesbörd, kära vänner. En doft. Det finnas någonting över ditt och mitt liv, en helighet som smittar av sig, som den här världen behöver. Det betyder inte att du kommer att bli en perfekt människa, men du kan få vara bärare av en smörjelse och en kraft och en närvaro som ingen av oss förtjänar. För att Guds ande faller på heloffer, på människor som helhjärtat ger sig till Herren. Det är alltid så. Det har alltid varit så. För dessa kvinnor som jag nämnde om här i början var inga perfekta människor. Det var människor som hade överlåtit hela sitt liv åt Jesus. Och sa, Herre, för mig vart som helst. Ta kontrollen. Och hela berättelsen om Eli och Samuel är fascinerande. För när Samuel börjar höra Herrens röst så var det han som fick tala in i Elis liv till slut. Och det var också Elis söner som tyvärr gjorde att Eli måste stiga åt sidan. Och Samuel tog hans plats och blev en ny domare i Israel. Han blev profeter i Israel. Han blev den som skulle styra landet långt efter Elis död. Han återställde lag och ordning och gudsdyrkan i landet där man tillbad Herren, den levande, sanne guden. Samuel blev den sista av folkets domare. Det skedde ett stort skifte i Israel den här tiden när man hade gått från att ha haft en mängd domare som styrde landet till att få kungar. Samuel blev också den profet som smorde Saul till kung. Och Saul fick vara med och mobilisera väldigt mycket. Men sen vek också Saul från Guds väg. Så fick Samuel, som den här gudsmannen, tala in i Sauls liv och sa: det finns synd i ditt liv. Du kan inte stå som ledare på grund av synden. Och Saul fick stiga åt sidan. Och sen vet vi att på ålderns höst fick Samuel, denne profet, fick ett tilltal ifrån Herren: ta oljekrukan i handen. Jag har med mitt oljehorn här idag. Ta oljehornet i handen och gå till Isais hus. Där finns en man efter Guds hjärta. Och Isai radade upp sina söner, alla sina krigare. Och Samuel kom fram till Isai och såg alla hans resliga krigarsöner. Men han kände ofrid, han sa: det är inte någon av dem här. De kanske hade fin utbildning, duktiga, fina karriärer inom armén. Så frågade han Isai: har du ingen annan son? Så han: jo, jag har en. Men han är ute och vallar fåren uppe i berget. Han heter David. Så sa profeten Samuel: kalla hem honom. Så där han ser denna ljuslätta unga pojke, David, känner han igen någonting. Någonting på insidan. Registrera: här är Israels nästa kung. Du vet, ibland känner vi inte folk av det yttre, utan vi vill känna folk utifrån det inre. Det är inte alltid det som ser bra ut som är bra. Det är inte alltid den som har de rätta yttre attributen och gör rätta saker som är bärare av Gud. Och det måste vi vara vaksamma över. Det kan finnas en ny Else Sandell här som ingen överhuvudtaget har tänkt på att kunna göra någonting för Gud. Det kan finnas någon Frida Pellas här som bär en kallelse, som gråter på kvällarna inför Guds ansikte och ropar: Herre, när ska du använda mig? Jag säger dig, Gud vet din tid. Gud ser ditt hjärta. Du behöver inte fundera. När tiden är inne så kan Gud göra vad som helst. Men förbered du ditt hjärta. Och vi vet att han smorde David till kung. Rakt framför sina stora bröder. Och han blev en kung efter Guds hjärta. Han gjorde en hel del misstag också. Men den här berättelsen om Samuel är berättelsen om en bedjande mamma som överlåter sina barn åt Herren. Fortsätt att be för dina barn. Fortsätt att be för dem som är långt borta. Gud hör alltid mammas böner, pappas också. Berättelsen om Samuel är berättelsen om en att lära sig lyssna på Guds röst och lyda den. Inte sant? Att kunna lyssna in när Gud talar. Ibland behöver vi hjälp. Någon mentor, någon handledare. Kan det här vara Gud i mitt liv nu? Alla dörrar stängs. Vad säger det åt mig? Kanske Gud vill öppna ett fönster. You never know. Berättelsen om Samuel är också berättelsen om att generationer behöver stå tillsammans. Det behöver finnas möten där erfarenhet möter oerfarenhet. Det behöver finnas sådana människor i ditt liv. Och nu talar jag till er som är lite yngre här. Ni behöver ha människor omkring er som också kan vara med och bekräfta er. Förlösa er. Kanske ge ditt liv vingar så du kan flyga. Jag är glad att jag har haft sådana människor i mitt liv nästan hela tiden. Men det har inte kommit av sig själv, utan jag har sökt det själv. Jag har sökt de kontakterna och jag är vinnerligen glad för varenda en. Jag har alltid varit mån om att hedra gamla människor, hedra erfarenhet. Därför satt jag en hel helg bara tillsammans. Jag hade ett seminarium, jag var med en hel helg och lyssnade till berättelserna. Lyssna på Rea Holmberg, en Tanzania-missionär. Barbro här känner henne. Hon var 12 år, berättade hon, när hon beslöt sig att läsa genom hela Bibeln. 12 år. Hon började i första Mosebok 1. Och så kom hon till kapitel 12. De läser om Abrahams utkårelse. Jag ska sända dig ut ur din familj, ut ur ditt släkt, till ett land långt borta. Och där var det. Då fick hon sin kallelse. Hon har gett hela sitt liv i Tanzania tillsammans med sin man. Betala ett högt pris. Hon var 12 år. Jag tänker idag, jag har en son på 11 år. Jag tror inte han har tänkt läsa genom hela Bibeln och börja första Mosebok. Någonting är ur tiden. Jag tror inte att han har blivit uppmuntrad från TikTok att göra det heller. Det finns inga sådana appar som skulle underlätta. Men jag tänker ändå, Gud, om han vill någonting så kommer han att kommunicera på ett eller två eller tre sätt. Berättelsen om Samuel är berättelsen om en människa som får se hur Gud förändrar allt när man överlåter sig till honom. Samuel fick tjäna Gud i hela sitt liv. Jag ska avsluta med två bibelord. I första Samuels boken 12 så står Samuel inför Israel. Då är han mycket gammal. Han håller ett tal till nationen. Så säger han så här: "Se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig. Jag har gett er en kung." Han hade just utnämnt en kung. "Nu är det han som ska vara er ledare. Jag är gammal och grå och har mina söner bland er. Hittills är det jag som varit er ledare från min ungdom ända till idag. Se, här står jag. Vittna nu mot mig inför Herren och inför hans smorde." Och ingen hittar någonting att vittna mot honom. Han var en klanderfri man som hade tjänat Herren efter bästa förmåga. Och sen säger han i de sista verserna, och det är så oerhört vackert: "Aldrig att jag skulle synda mot Herren att jag slutar be för er. Jag vill istället lära er den goda och rätta vägen. Se bara till att ni fruktar Herren och tjänar honom troget av hela ert hjärta. För se, han har gjort stora ting med er. Men om ni gör det som är ont ska både ni och er kung förgås." Vet, en bedjande mamma fostrar ofta bedjande barn. Det här är det sista han säger. Hur skulle jag kunna annat än fortsätta be för er? Nu när jag stiger åt sidan så står jag med er. Jag ska fortsätta be för er. Aldrig att jag skulle synda mot Herren att jag slutar be. Är det inte vackert? Många har gjort det till en livsuppgift att be för andra människor. Och jag vet att också bakom mitt tjänande under alla år så har det stått människor som har bett och bett. Och jag är så evinnerligen tacksam, för jag vet att det är också människors böner som ibland håller oss uppresta. Därför ska man inte vara så väldigt stöddig. För det finns, vi är i en armé. Vi har lite olika uppgifter. Någon står i främre linjen och får ta smällarna. Men det finns också någon i bakre ledet som betalar ett högt pris. Och jag ska avsluta här. Min predikan handlar om Samuel idag och Eli. Jag vet att vi har både Samuel och Eli här. Du finns också som en äldre, erfaren människa som kanske funderar hur i all sin dag ska det bli med mig framöver. Du har kanske största delen av livet bakom dig. Men det finns fortfarande uppgifter. Du kan bli en Eli för någon Samuel. Du kan få vara med och vägleda, tala in liv och hopp. Det finns också Samuel-personer här i salen idag som Gud håller på att tala till. Du vet, Elia och Elisa, två profeter också. En dag fick Elia kallelsen att du ska gå fram till Elisa. Och han kastade manteln på honom. Det finns en överföring som behöver ske. Jag kommer inte att ta upp den berättelsen, det är en annan predikan. Men det som är klart, det är att Malaki, de sista verserna i Bibeln, i kapitel 4, det finns, jag har den texten här. Se, dagar ska komma då Herren ska utgjuta sin ande. Och det ska komma en tid av Elia-tid. Jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer att slå landet med till spillogivning. Det här är ett bibelord som jag har levt med i 20 år. Och jag tror att det är viktigast för hela landet. Att fäderna och barnen hittar varandra. Att generationerna står tillsammans. Det är egentligen bara i Guds församling som vi möts naturligt. Vecka ut och vecka in. Där det är äldre och yngre, erfarenhet och ung iver som möts. Och det här är så gudomligt viktigt för hela vårt land. Så alla har sin uppgift här.